Vi skal så stanna inför ämnet Bibelns roll för reformationen. Och då måste vi försöka allra först att leva oss in lite grann i hur det var på Luthers tid på 1500-talet. Det var inte på det här viset som vi ser. Där på bordet ligger en rad biblar. Men så var det inte på reformationens tid, så det var bara att gå och plocka en bibel. Och det var bara för Luther att läsa bibeln. Utan det var ganska ont om biblar. Så det var inte så lätt att göra som vi bör göra. Undersöka nu, hur är det med reformationen? Är det en viktig händelse i vår historia? Har det med Bibeln att göra? Vad är det som hände genom Luther verkligen bibliskt? Det är ju värdefullt att Luther och reformationen uppmärksammas mycket nu på grund av att det är 500 års jubileum och det är 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser som ni hört talas om flera gånger, 1517 i slutet eller sista dagen i oktober månad. Och det har nu gått 500 år och det finns anledning att då uppmärksamma vem var egentligen Luther och vad innebar reformationen. Vi tycker också inom Biblikum att det är viktigt att uppmärksamma Luther och reformationen, och vi arbetar också på, vi är i stort sett färdiga med en bok som också lyfter fram vad var egentligen det här med Luther och reformationen och vad var centrum. Och man kan undra varför vi ger oss på det, för det är så många andra som gör det. Det har kommit ut flera böcker redan och det hålls många föredrag och det uppmärksammas i radio och tv en del också. En del är inte så tokigt och en hel del är ganska tokigt. Och att vi ger oss på det här, att studera Luther och reformationen och lyfta fram vad det är frågan om, det är just mot bakgrund av att försöka få fram vad det verkligen är fråga om. Många talar ju om reformationen som om det bara är frågan om en viktig förändring. Och tänker då på ordet reformera, det är frågan om att förändra. Och Luther betyder mycket för att frigöra människan så att hon kunde arbeta för förändring. Och man kan se att det skrivs då bland annat i en del tidningar som jag har tittat i, att det är frågan om en utveckling som innebar att man sammanförde gamla erfarenheter och kombinerade det med nya erfarenheter och utvecklade människans roll som en fri individ som verkligen kan förändra. Och när man läser sånt så tänker jag, men är det 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 handlar om? Är det det som är reformationen? Det är ju inte svårt att förstå vad reformation är egentligen. Man behöver inte vara särskilt språkkunnig för att förstå att re betyder tillbaka. För alla vet tur och retur. Så retur är tillbaka, re betyder åter tillbaka. Och formation, forma, det betyder alltså att återforma. Och vad det handlar om är alltså att återföra eller återforma kyrkans förkunnelse och predikan till vad Bibeln undervisar om. Det som är bibliskt, det som är biblisk kristendom, det hade fördunklats, det hade förvanskats, det var nästan bortglömt på många håll. Och vad reformationen innebär, det är att återforma till vad som var bibliskt. Den här boken som vi arbetar med, där vi vill lyfta fram det själva centrum som Luther betonade som kraftfullt, rättfärdiggörelsen genom tron. Det hade ju så till den grad tappats bort. Men man kan säga Jag brukar använda en bild när jag talar med yngre människor som säger att återformat är, om ni tänker en bil som har förlorat formen genom att den har krockskadats, så är det inte frågan om att hitta på något nytt utan återforma till den ursprungliga formen, till den ursprungliga kristendomen. Och det som vi har som underrubrik på den här boken vi har arbetat med, det är alltså Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. Luthers nyupptäckt, det vill säga det fanns ju redan, det finns i Bibeln. Och där kommer vi in på vårt ämne då, Bibelns roll, Bibelns undervisning, att återforma i enlighet med vad Bibeln undervisar om. Och för Luther så gäller det först och främst inte att förändra samhället utan frälsningen. Min gemenskap med Gud, hur ska jag komma till himmelen? Och han var uppvuxen på det sättet att det gällde att kämpa för att försöka att bli accepterad av Gud. Och han arbetade intensivt, han var plikttrogen, han var noggrann. Och när han märkte ju att han är inte sån som han borde vara. Det fanns ohelighet och det fanns onda begärelser i honom. Och när han studerade mera och han fick del av bibelöversättningar till latin. Det var inte alla som fick del av det, men han lyckades så småningom också kunna studera i bibeln. Så såg han ju att det krävdes inte bara yttre gärningar, utan det krävdes ett helt annorlunda hjärta än det han hade. Och då blev det problematiskt. Och det är det som Luther betonar gång på gång och utifrån Bibelns undervisning, att det är frågan om ett hjärta som helt och fullt älskar Gud och älskar nästan. Och då blir det svårt. Då är det inte bara frågan om att tända ljus och gå i vissa processioner och utföra vissa liturgiska övningar. Luther tänkte ju det först, och det var inte undligt när han tänkte att om nu jag dör, för han var ju med, som ni kommer ihåg, om ett åsknedslag, då hade han ju gått ut både grundskola och gymnasium, han hade till och med tagit en magisterexamen och han hade börjat att läsa juridik, för det ville hans pappa att han skulle bli jurist. Och då kom ju det här kända åskvädret 1505, att om jag nu dör så går jag till helvetet. För jag älskar inte Gud inifrån. De gärningar han gör, han gjorde ju många goda gärningar, men gärningarna ska inte göras av tvång. Gärningarna måste göras av kärlek till Gud. Han verkligen att ha en sån vilja, att jag verkligen vill det, inte tvingad att göra det. Utan det måste komma från ett gott hjärta. Och det hade han inte. Och det var ju då han beslöt, ja men kanske att han kan få till det om han blir en riktigt duktig munk. Så han går ju in i det stränga klostret i Erfurt då 1505. Avbryter sina juridikstudier redan efter en knapp termin. Och där i klostret så övar han sig ju intensivt, men han får ju inte till det i alla fall. Hur han än anstränger sig, hur han vakar och hur han ber, så går det ändå inte. Men han är en duktig student samtidigt som han sköter sig på alla sätt enligt klosterreglerna. Så han blir prästvigd ett par år senare. 1507, men det blev inte bättre då. Han tänkte kanske det, att om jag också blir präst och genomför de prästerliga handlingarna, då kanske att han kan få frid med Gud. Men det betydde mycket för honom att han fick råd av en lärare att studera Bibeln mera. Och Bibeln kom in i bilden tidigt för honom. Men man förstod ändå inte riktigt hur ska man komma till himlen. Man hade lärt sig från början att självklart så är det våra gärningar som är avgörande. Visserligen så får vi hjälp av Gud. Men det hänger på att vi tar vara på den hjälpen på rätt sätt. Så att vi arbetar med hjälp av nåd och ande. Så att vi blir renare och renare. Men ni vet, den officiella läran inom katolska kyrkan och än idag är att det är en sån process det är frågan om. Rättfärdiggörelsen är inte så som vi ser att Paulus så tydligt undervisar om i till exempel Romarbrevet 5. Att det är en frikännande dom uteslutande på grundval av vad Kristus har gjort. För Kristi skull. Hans rättfärdighet tillräknas av. Så den frikännande dom, en förlåtelsedom, en frikännande dom, du räknas som rättfärdig. Inte därför att du har hunnit så och så långt i processen. En helgelseprocess skulle vi kunna säga. Utan utesluten på grund av vad Kristus har gjort. Men det var helt okänt. Det är okänt än idag, som ni vet. I den katolska kyrkan så är det ju så att väldigt få klarar av den här reningsprocessen medan man lever. Men det påstås att några få gör det. Det är de som kallas för helgon. Och det måste då en noggrann kommission undersöka den här personen. Och så har man kommit fram till att den påven eller den klostersystern hade verkligen klarat av hela reningen. Och förklaras därmed för helgon. Men 99,9% av alla människor har inte hunnit klara av den. De kan vara hunnit olika långt i reningsprocessen. Och vad blir då följden? Jo, reningen måste äga rum. Så den fortsätter då efter döden. Den som kallas för reningselden. Purgatoriet. Reningen måste fortsätta. Och det tar tid. För vi är väldigt orena, så att man räknar med många, många, många år i regel i skärselden. Och det är en smärtsam reningseld. Och man fruktar för den och man hoppas ju, kan vi göra någonting för att korta ner tiden i skärselden? Och så införde man så småningom också då, jo då, efterlevande kan göra en del för sina släktingar genom deras offer. Och övningar och gärningar så kan man korta ner den här smärtsamma reningstiden i skärselden och släktingar. Och man kunde ju också för egen del se till att det skulle bli så kort som möjligt. Men väldigt ofta var det frågan om miljoner år. Och så fick man ett system där olika åtgärder gav mer rabatt än andra. Och så är det inte bara då inom katolsk tro, vi finner det också i andra religioner. Alla religioner bygger på de egna gärningarna. Alla utom kristendomen. Som bygger på Guds gärning för oss genom sin son. Om vi tar islam så har man ett rabattsystem, man får mera rabatt. Och mera hjälp i de gärningar man gör under fastemånaden Ramadan. Och då dubbleras. Det är ungefär som vi läser. Vi får erbjudanden om bonus och vissa dagar så får vi tanka bensin med bara halva priset och sådär. Så får man också rabatt för sina synder genom olika gärningar. Ni förstår vilken värld man levde i, men detta hade man ju i ryggmärgen. Det här var alltså självklart för Luther. Så hur lång tid tog det egentligen för Luther innan till fullo förstod att han var frikänd av nåd alena, för Kristi skull alena. Av tron alena, det vill säga bara för det här ska du bara säga ja till, ta emot det, tro det. Det är sant. Lita på det. Ja, man har inom Lutherforskningen tänkt att det var väl kanske när Luther började att föreläsa om Romarbrevet 1513. För han var ju ivrig att studera Bibeln. Han var ivrig att undervisa studenterna vad som stod i Bibeln. Han blev ju bibellärare eller professor i teologi eller professor i den heliga skrift när han genom studier som han satte igång intensivt 1511, så redan på hösten 1512 så fick han doktorsgraden. Han blev lärare i bibeltolkning, i bibelundervisning. Och han fick efterträda sin lärare, eller läraren ville att Luther skulle efterträda honom, och så fick han ta över Staupitz tjänst som lärare. Och vad gör han? Han sätter igång och planerar undervisning i Bibeln. Och han börjar med att undervisa i Romarbrevet. Men han förstod ändå inte riktigt detta med rättfärdiggörelsen. Att han fick lita på att han räknades som rättfärdig bara för Kristi skull. Det dröjde faktiskt ändå till vintern 1518-1519 innan han förstod det. Han hade brottats med gång på gång. Han läste ju i Romarbrevet och undervisade där, men han kunde inte fatta hur ska jag förstå detta. I evangeliet uppenbaras rättfärdigheten från Gud, eller Guds rättfärdighet som han då läste den genetida. I evangeliet uppenbaras Guds rättfärdighet. Och det märker man, man läser religionsböcker idag och katolska böcker, att när vi hör ordet evangeliet så tänker vi, jaha, till skillnad från lagen. Lagen kräver av oss, riktar blicken på oss, så här ska du vara. Evangeliet riktar blicken på Kristus och vad han har gjort för oss. Och talar inte någonting om vad vi ska göra utan vad Gud har gjort för oss. Och vad han skänker åt oss gratis. Men han hade att skilja mellan lag och evangelium, det var helt främmande. Och för många idag, och många moderna samfund också, så är det ganska stora oklarheter när det gäller att verkligen kunna skilja mellan lag och evangelium. Man mixar ihop det. Så att man för in evangelium i lagen och lag i evangelium. Så när han läste då orden i evangeliet uppenbaras Guds rättfärdighet, så tänkte han, ja men evangeliet. Utan tänkte jag, ha i Bibeln helt enkelt så uppenbaras Guds rättfärdighet. Vad är det? Ja, att Gud kräver av oss att vi ska vara rättfärdiga. Vi ska vara heliga. Och det var inte konstigt, för det ser man ju överallt i Bibeln. Det Guds lag kräver att vi ska vara heliga som Gud är helig. Vi ska vara rättfärdiga. Och det här blev en stor svårighet för Luther som han kämpade med länge. Och han hade då ändå... Han hade ju sett mycket, han undervisade klart bibliskt i några stycken, men just den här befrielsen att vara helt förklarad rättfärdig och nåd alena, det tog tid. Men då, vi vet inte exakt om det var i december eller om det var januari 1518 eller 1519, så förstod han äntligen vad som stod på det här stället. Att Guds rättfärdighet, det var den som ges åt oss som en gåva. Alltså det som lagen kräver, det erbjuder. Det glada budskapet är att det lagen kräver, det har Kristus till fullo uppfyllt för dig och ger gratis åt dig sin rättfärdighet. Så du är frikänt, inte till någon del genom din process och dina gärningar, utan uteslutande genom vad Kristus har gjort för dig. Och jag har antecknat i mina papper lite grann vad det här betyder. Nu kallar han sig för Eleutherios. Eleuterios. Nu var han fri. Först nu äntligen fri. Han var så lycklig så han hoppade. Han talar om att nu har paradisets portar slagits upp på vid gavel. Och när han då upptäckte detta, då tänkte han, nu måste jag gå tillbaka och undervisa igen det jag undervisat tidigare. Han hade haft föreläsningsserie om Romarbrevet, han hade föreläst om Galaterbrevet, han hade föreläst om Saltaren och han hade föreläst om Hebreerbrevet. Men nu såg han ju mycket klarare, så han tänkte, här måste jag börja om och hålla bättre föreläsningar. Så han beslutar att nu starta en ny serie om Saltaren. Det hade han ju haft redan. Men nu såg han så mycket och så klart och så ljuvligt i Saltaren. Så fast han höll på mellan 1519 till 1521. Så hann han bara till och med psalm 22. Men nu öppnades Bibeln på ett nytt sätt. Nu hade han lärt sig att skilja mellan lag och evangelium. Och det vet ni själva kanske när ni läser Saltaren, att ibland undrar ni hur det är, för det talas om att den fullkomlige ska få så och så. Och den rättfärdige ska få så och så. Och då tänker jag, men då är det ingenting för mig. För jag är en syndare. Jag är inte rättfärdig. Jag är inte fullkomlig. Och då när han kunde skilja mellan lag och evangelium och se att han fick tillräkna sig Kristi fullkomlighet och Kristi rättfärdighet, då blir det annorlunda. Och tänk om den katolska kyrkan hade upptäckt detta, att helgon, det är inte de få som har klarat den där reningsprocessen. Och ni vet, det är ju nästan löjligt när man hör hur det undersöks som en viss person. Man måste undersöka vad den har gjort för goda gärningar och om den dessutom har fått liksom övernaturliga krafter som har gjort åtminstone ett eller två under. Och det är belagt att det gjorde det och det undret. Då kan efter om och med den personen förklaras för helig. Ordet helgon och helig, det är samma sak. Men tänk om man hade läst Bibeln och sett att de troende, de kristna, vad kallas de i Bibeln? Helgon. Fast vi har inte den översättningen än. Skriv till helgonen i Korinth, skriv till helgonen i Rom, skriv till helgonen i Kolosse. Utan vi använder ordet heliga. Skriv till det heliga i Korinth, i Rom. Det vill säga skriv till syskonen, till bröderna, till trossyskonen, till de som tror på Kristus. De som inte förkastar gåvan att få räknas som heliga och rättfärdiga för Kristi skull. Tänk om man hade upptäckt detta, att helgon, heliga, enligt Bibeln, enligt evangeliet, det är de som inte förkastar gåvan. Och ni vet hur Bibeln säger så tydligt, att bli fördömd, förkastad, det blir vi inte på grund av att vi inte tillräckligt renade i våra hjärtan. Att vi inte har någonting av gamla Adam kvar hos oss. Att vi är helt fullkomliga i oss själva. Utan vi blir helt frikända på grund av att Kristus är för oss. Så då står det så tydligt att det är domen att man inte tror. Och vad är det att inte tro? Det är att säga att det är lögn att du är fridömd, frikänd på grund av Kristus alena. Det tror jag inte, det förkastar jag. Utan ska jag bli fridömd och komma till himlen så måste det vara i alla fall delvis på grund av mina gärningar. Det är fördömer oss. För då ska vi alltså klara oss på grund av vår egen invärtes rättfärdighet. Och det klarar vi inte. Och då blir det fördömt. Så det sägs inte att du har brutit på det budet och det budet och det budet. Därför kommer du inte in i himlen. Utan vi har brutit mot allt i Guds ord. Vi har brutit på många sätt. I tankar, i ord och gärningar. Vi har inte rena hjärtan i oss själva. Och det tycker ju en del när det gäller reformationen. När de talar om det, tycker jag. Det är det lite trista med Luther, att han hade en så negativ människosyn. Att syndafallet har fått såna fruktansvärda konsekvenser så det har så onda hjärtan. Så det är omöjligt att från det onda hjärtan det ska komma gott. Det går inte. lika omöjligt som från ett ont träd att komma, att det kan komma goda frukter, som Luther skriver gång på gång. Men vilken tråkig och negativ människosyn, säger man. Men det är det som är så viktigt. När man nu har upptäckt evangeliet, så betyder det inte att vi inte behöver lagen. Vi behöver verkligen sättas på plats. Vi behöver se hur andligt sjuka vi är. Vi behöver ta till oss lagens ord att vi har ett sjukt hjärta. Att vi har synd i oss. Vi har onda begärelser i oss. De finns i den gamla naturen. Och den blir vi inte av med. Vi kan kämpa emot den. Vi har genom tron blivit födda på nytt och fått en ny vilja som vill det Gud vill. Så vill vi med vår nya vilja dämpa och hålla tillbaka, korsfästa den gamla människans lustar och begär. Men vi blir inte helt fria från dem, och vi förklaras aldrig rena och rättfärdiga, frikända på grund av hur långt vi har kommit i vår helgelsekamp, utan bara uteslutande på vad som redan är fullbordat för oss genom Kristi skull. Så här säger Luther 1519. Redan det året hade jag tagit mig an att på nytt tolka Saltaren. Jag var övertygad om att jag nu var en bättre exeget än jag hade varit tidigare när jag föreläste vid universitetet över Paulus brev till romarna, till galaterna och över brevet till hebreerna. Jag hade varit gripen av övertygelsen att jag måste förstå hans brev till romarna. Det var inte mitt hjärtas kyla som stod hindrande i vägen för mig, utan på den tiden en formulering i kapitel 1, vers 17. I detta uppenbaras Guds rättfärdighet. Alltså i evangeliet. Jag hatade nämligen termen Guds rättfärdighet, eftersom jag genom alla kyrkolärarnas sedvana var så undervisad att jag måste förstå det på filosofiskt sätt om den formala eller aktiva rättfärdigheten, som det kallade. Enligt vilken Gud är rättfärdig och bestraffar syndarna eller det orättfärdiga. Och så säger han lite längre fram. Till slut, efter att ha mediterat dag och natt och genom Guds barmhärtighet, gav jag akt på ordens sammanhang. I evangeliet uppenbaras rättfärdigheten från Gud, som det står skrivet. Den som är rättfärdig genom tro ska leva. Då började jag förstå att rättfärdigheten från Gud är den som den rättfärdige lever av genom en gåva från Gud, nämligen genom tro. Här upplevde jag att jag helt och hållet, att jag blev helt och hållet född på nytt och hade gått in i själva paradiset genom portar som öppnats på vid gavel. En helt ny sida av skriften öppnade sig för mig. Och ni förstår, när det hade öppnat så, då ville han starta en ny serie och undervisa mera. Och så börjar han med Saltaren igen. Och som jag sa, han är på flera år, men han kom inte längre än till och med psalm 22. Så mycket fanns det där att lyfta fram för sina elever. Han var ju hela tiden angelägen om att föreläsa och undervisa. När vi har försökt att lyfta fram i den här boken också lite ur stora galaterbrevskommentaren, så ska man komma ihåg att det är inte en bok som Luther har skrivit som en bok, utan det är hans föreläsningar. De senare föreläsningarna, Galaterbrevet hade han ju föreläst redan innan han gjorde denna stora upptäckt. Men sen kom han ju tillbaka till Galaterbrevet igen. Och sen har alltså studenter som har gjort anteckningar. Det är Luthers förberedelser som han tillgång till och hans anteckningar. Och sedan de som satt och lyssnade vad de skrev ner. Och de var ju flera stycken, så det finns. Jag har försökt att översätta Stora Galaterbrevskommentaren, företalet till Romarbrevet och en del annat material. Så har man så ser man där att ja, men det finns ju flera grundtexter. Det finns lite kortare varianter och längre varianter, så det var lite knepigt ibland att översätta. Men man har sett en sak till, att de som översatte mycket av Luthermaterialet var själva inte helt klara om skillnaden mellan lag och evangelium. Så att man läste, kan verkligen Luther ha sagt så här? Och så tittar man efter vad det står i den tyska grundtexten och den latinska grundtexten. Och så ser man, nej, men så står det ju inte. Och därför har vi varit tvungna att nyöversätta en hel del. En av pärlorna av Luther som visar hur han är beroende av Bibeln rakt igenom är om en kristen människas frihet. För det är det handlar om, det jag talar om nu. Vad är det som gör mig fri? Är det hur långt jag har kommit i reningsprocessen? Eller är det den rening som Kristus har gjort för mig och som får räknas som min? Så det blir ett byte. Att han tar på, Kristus har tagit på sig allt som Luther skriver gång på gång. Allt mitt och jag för allt hans. Det är ju helt fantastiskt. Och när jag då gått igenom, jag vet inte om ni kommer ihåg skriften om en kristen människas frihet, men den består av 30 sektioner. Och vi, för att bli mer lättläst så markerar vi kraftigt då 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och då har det inte gått att använda de översättningar som man tittat på, inte rakt igenom. Till stora delar kunde man använda dem, men vid vissa avseenden så var det inte riktigt vad Luther sa. Och ni får väl se, framåt hösten så kommer den här boken ut och då får ni läsa om en kristen människas frihet. Och jag kan lova er att det blir en djuplig läsning. Det är en riktig pärla. Det här hände, när skrev Luther det här? Jo, jag sa att kanske i att det var i december 1518 kanske, jag vet inte säkert, eller kanske var januari 1519 som han gör den här fantastiska upptäckten. För Luther har själv talat om hur många år det har gått och när han skriver senare mot slutet av sitt liv att det och det hände för 20 år sedan och det hände så. Så vi har en massa klara data vad Luther själv menar när det ägde rum när himlen öppnades för honom. Och han såg vad verkligen Bibeln är om vår rättfärdiggörelse. Men 1519 så det hände ju mycket saker hela tiden. Det började hända i och med den kritik som kom fram när han hade spikat upp teserna. Även om man inte fick tillstånd den disputation som var poängen med de här teserna. De slog sig upp, för nu skulle vi diskutera det här, men det var svårt att få igång något riktigt där. Men sen, under 1518 och 1519, så agerar den katolska kyrkan mer och mer och säger rakt ut att Luther är en kättare. Och han måste bort. Och han har dödsdom över sig. För han vet vad det innebär när han blir bannlyst. Så det är inte bara det att man blir utesluten ur kyrkan och därmed man utesluten från saligheten, utan dessutom att vem som helst får slå ihjäl en. Man blir fredlös. Så han levde under dödshot samtidigt, men det jag tycker är så fantastiskt är att när allt det här händer emot honom och det efter disputationen i juli månad i Leipzig med en katolsk professor så blev det än värre. Han skyndar sig ner till Rom och säger nu måste vi skynda på den här bannlysningsprocessen. Han hade då disputerat med en professor från Ingolstadt som hette Eck, eller von Eck. Han slutade som von Dreck. Dreck, det ska inte säga här vad det betyder, men en annan ler och blir precis vad Dreck, och det vet ni ju allihop med Dreck, det är något som kommer ut tillbaka. Men Eck hette han egentligen, så Dreck. Men han tyckte ju att det var bara, om man får säga ett fult, det var bara skit där han kom med, den här professorn. Och då accelererar processen emot honom, och Luther vet det. Men han tänkte nog också det, de borde ju folk få förstå, vad är det egentligen jag står för? De påstår att jag är en kättare. Och jag kommer med lögn, jag kommer med det ljuvligaste evangelium. Och det är därför han på hösten 1520 i full fart skriver tre skrifter. Och jag tror jag ska titta på klockan här så att jag tror att man ska spara och berätta om de här tre skrifterna till efter att vi har fikat här. Men en av de här tre skrifterna som han då skriver i november, det är om en kristen människas frihet. Och den är skriven på latin. Och varför skrev han den? Jo, påven som ska fördöma honom och skriva under bannlysningen. Han borde i alla fall få veta vem han bannlyser. Och det verkar som att han nästan har en viss förhoppning om att när han läser det så måste han väl se att det jag predikar är sanningen. Så han skriver ett långt brev till påven, Leo den tionde. Och så bifogar han en rejäl bilaga då, den här skriften på latin, som är om en kristen människas frihet. Men det gick ju inte fram. Men han ville klargöra för påven ordentligt att det är inte din person jag är ute efter, utan det är det uppdrag du har fått, ditt ämbete eller kurian. Det är den som är korrumperad och som jag angriper är häftigt. Och han hoppas att Leo den tionde ska inse hur det ligger till. Men det var inte framgångsrikt. Men det viktiga är ju att nå ut med det här till de vanliga människorna. Så vad gör Luther? Jo, han går igenom den här utförliga latinska skriften och översätter den till tyska, och när han gör den så gör han förenklingar och förkortningar för att det ska bli en folkskrift som folk verkligen kan läsa och förstå vad det är frågan om. Och han skickar den här förkortade versionen till Stadtvogt i Zwickau och hoppas att han ska distribuera den vidare ut till folket, och det gör den här också, Stadtvogten i Zwickau, och så kommer den ut till folk. Och det är den folkupplagan av skriften om en kristen människas frihet som vi har nu översatt. Och som om ett tag nu kommer er till det. Och som ni får läsa. Men det vittnar om hur angelägen Luther är att människor ska förstå vad det är frågan om. Och huvudpunkten är att lära sig skilja mellan lag och evangelium. Och det är en huvudpunkt i den lutherska reformationen. Och en huvudpunkt för oss. Vi kan inte förstå Bibeln om vi inte lär oss att rätt skilja mellan lag och evangelium. Det svåra med detta, det är inte att rent teoretiskt få klarhet i att evangelium är bara gåva. Och inga villkor, inte det minsta villkor. Så att du säger, du är förlåten om, ifall du uppfyller de här villkoren. Så du är förlåten bara för Kristi skull. Förstår man inte att rätt skilja mellan lag och evangelium, då förstår man ingenting. Och det hade Luther själv erfarit, som jag har berättat om, när han kämpade så länge med att förstå Romarbrevet 1:17. Så det är helt grundläggande. Och en lärdom för oss också. När vi inte förstår, gör som Luther. Fortsätt att läsa och studera. Ge inte upp och säga, det här det fattar jag ingenting. Nu slutar jag med det här. Nu vill jag inte läsa i Bibeln mer. Utan gör som Luther, han gav sig inte. Han arbetade, han jobbade vidare. Och tänk vad bra vi har det. Jag ska tala om de här böckerna alldeles snart. Och tänk, köp sådana böcker som verkligen hjälper att förstå vad som står i Bibeln. Som förklarar bibelord. Inte bortförklarar det, utan för er in i skriften. Och tänk, den förmånen hade inte Luther. Han hade inte något bokbord att gå till. Och säga, åh, den boken var bra. Oj, här får jag hjälp för det och här får jag hjälp för detta. Fanns inte. Visst fanns det litteratur, men det var i regel då byggd på Thomas av Aquinos filosofi, Aristoteles filosofi. Alltså på den naturliga kunskapen och gärningarna som avgörande för vår frälsning. Sånt material fanns det och sånt hade han studerat. Men tänkte vi har, vilken förmån vi har. Och titta vad bilder vi har här. Så som jag tror ni kan få del av. Det fanns inte. Och vad Luther gör, han försöker alltså då förklara för vanligt folk hur man ska skilja mellan lag och evangelium. Om vi ska efter rasten titta lite grann på innehållet i den här skriften om en kristen människas frihet. Men han var ju under dödshot. Och det kommer en bulla och säger, om du inte inom 60 dagar tar tillbaka det du har skrivit, alla dina kätterska åsikter och dina kätterska skrifter, om du drar tillbaka det så blir du bönlyst. Du har 60 dagar på dig från mottagande av den här hotet om bannlysning. Och den får han då samtidigt som man jobbar med de här skrifterna, bland annat om en kristen människas frihet. Den då fram till honom den 10 oktober så kommer den här bannbullan till honom och då har han 60 dagar på sig. Och vad tror ni händer då efter 60 dagar? Jo, den 10 december 1520 så ger han uppdraget med Langton att kalla ihop professorerna, kollegorna och studenterna, så går vi ut utanför stadsporten vid Älter Tår och där så bränner vi den här bullan. Och de här filosofiska skrifterna som var så dominerande, som var med Aristoteles filosofi och alla de här gärningsböckerna, och det slänger man på elden. Ja, vad händer då? Ja, därmed var brytningen ett faktum och han blev ju då bannlyst. Men så ska ju den världsliga myndigheten också formellt spika fast att han är fredlös och den kommer inte att straffas som döda Luther. Och då så får han möjlighet att komma till Worms i april och förklara sig. Men han kan ju inte ta tillbaka det som de inte har visat strid mot Guds ord. Han säger, jag kan ta tillbaka. Jag kan ta tillbaka vad jag har skrivit om det visar att det är emot Bibeln. Om det strider mot Guds ord. Men det var ingen som visste. Då säger han, då kan jag ta tillbaka. Och så döms han fredlös. Så blir han kidnappad av sina vänner och förs till slottet Wartburg. Och vad gör han där? Vi behöver biblar. Han sätter sig ner och översätter Nya Testamentet. Och han jobbar fort. Och får fram en ny översättning av Nya Testamentet. Visserligen väldigt beroende av den latinska översättningen som fanns. Men i alla fall, den får han fram. Och sen jobbar han hela livet med Bibeln. Föreläser om Bibeln och översätter. Och Bibeln är ju inte bara Nya Testamentet. Så man jobbar också med Gamla Testamentet och får fram en översättning av hela Bibeln 1534. Men det har gått lång tid från 1522 när Nya Testamentet var klart till 1534. Men vad händer när man är klar med hela Bibeln 1534? Man sätter igång och reviderar. Och då vill jag berätta för er som lite försvar för vad vi håller på med i folkbibeln. Tänkte, varför håller vi på att revidera? Han har översatt en gång så är det ju klart en gång för alla. Men bibelstudiet måste ständigt pågå. Om man var klar över 1534 att det finns mer att göra. Om man fortsätter och översätter och reviderar och jobbar med bibeltexten. Och det är det som är själva hemligheten. Och det är det som är det avgörande när det gäller reformationen. Bibelns roll i reformationen. Nu har vi talat om det lite grann. Så nu ska ni få kaffe.